Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Med det här abonnemanget så får du inte bara ett par glasögon utan en komplett lösning där du kan varva mellan glasögon, solglasögon och linser efter ditt behov på ett tryggt och bekvämt sätt. Och något som är riktigt bra nu när sommaren är runt hörnet är att du med det här abonnemanget kan få slipade solglasögon efter din egen styrka. De slipade solglasen kan enkelt anpassas till både vanliga bågar och solglasögonbågar, helt efter din personliga stil och preferens så att du kan njuta av solen med skarp syn. Du behöver aldrig oroa dig för synundersökningar eller styrkeförändringar. All service såsom glasbyten och undersökningar ingår i den fasta månadskostnaden. Det är dessutom ett perfekt abonnemang om du vill minimera risken för oförutsedda kostnader med otursskyddet om olyckan skulle vara framme. Jag har till exempel fått hjälp att laga mina favoritsolglasögon istället för att låta dem ligga oanvända hemma, vilket känns väldigt skönt nu inför våren och sommaren. Både miljötänk och ekonomiskt i längden att ta hand om det vi har. Utöver allt det här så får du dessutom möjlighet att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glasögongarderob. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden, inga oförutsedda kostnader och du har alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in simhopperskan Anna Lindberg. Anna har en hel del EM och VM-medaljer i bagaget. Jag har sett henne hoppa live på nära håll från en segelbåt mitt ute på Atlanten. Det här var 2019, 7 år efter att Anna avslutat sin karriär. Vi var båda med i reality-serien Över Atlanten. Och det där hoppet hon gjorde från fören, det var så vackert. Det var helt stilla, en solig dag på Atlanten. Jag kommer aldrig att glömma det. Jag tänkte prata med Anna om vad som hände i henne när hon korsade Atlanten. Hur hon har jobbat mentalt med sig själv genom livet, hanterat sina tankar. Vad tror hon på? Hur ser hon på själen? Ja, det finns en del vi har att prata om, Anna och jag. Välkomna ska ni vara till ett samtal med Anna Lindberg i Så in i själen. Jag säger varmt välkommen till Anna Lindberg som jag inte har träffat nu på... Ja, det är så kul att se dig, Anna. Det är verkligen så kul att se dig. Jag vet inte när vi såg senast.
Nej, det var ett tag sedan, men tack detsamma skulle jag säga. Så roligt. Kul att vara här.
När jag träffar dig så tänker jag direkt på Atlanten förstås, eftersom det är ett sånt starkt minne som vi har tillsammans. Vi var med, Anna och jag var med i en reality-serie på Kanal 5 som heter Över Atlanten. Och vi var först ut. Och det var bara du och jag, de hade jättesvårt att få tag i tjejer. De har ofta svårt att få tag i tjejer, vilket gör att man som tjej, alltid när man får frågan att vara med och sånt här, har ett mycket bättre förhandlingsläge. Kan vara bra att veta för andra offentliga tjejer där ute.
Ja, nej, och sen kan man väl förstå bara... kanske att det inte är så många tjejer som tycker att sånt här är tilltalande. Jag kan faktiskt förstå det.
Ja, för det är ju klart, det är ju tufft. Man ska nog vara en sån där som tycker att det är spännande med utmaningar och äventyr också. Att man är lite, har någon liten knäpp i huvudet. Ja. Men du, när du fick frågan att korsa Atlanten, vad var din första tanke då?
Min första tanke var nog om jag hörde rätt, faktiskt. Om de verkligen frågade det de frågade. För att det låg väldigt långt borta. Att jag trodde att jag någonsin skulle få frågan om att segla över Atlanten. Och samtidigt så är det direkt någonting konstigt i mig som kickar igång.
Ja.
Vilket jag inte förstår riktigt varför det gör. För att ibland skulle jag nog behöva säga bara nej, men nej. Det ska jag inte göra. Och sen vet jag inte, kom det kanske bra tajmat, för att jag har bestämt mig för att jag ska säga ja till saker.
Hade du bestämt dig för det för det då, precis, eller?
Ja, men jag tror att jag var i ett sånt läge också i livet där jag kände att jag ska tacka ja till livet.
Mm.
Och då kom det så tajmat så att får man den frågan, då får man liksom inte säga nej.
Nej.
För att den kommer inte så många gånger. Och det är ju så häftigt, jag gillar att göra sånt som inte alla andra har gjort också. Men när, i samma sekund som jag faktiskt hade bestämt mig, så tänkte jag nog samtidigt, vad 17 är jag har sagt ja till?
Ja, visste du att du hade anlag för att bli sjösjuk?
Jo, men det visste jag nog.
Ja.
Vilket gör det hela ännu mer knäppt.
Mm.
Men
du var ju så sjuk de där första 3-4 dygnen. Och sen kom du tillbaka också vid något tillfälle. Ja. Alltså vilken kämpe du var där ute. Du var ju sjukast av alla.
Kämpe, jag vet inte. Jag bidrog ju absolut inte någonting. Jag låg ju mest.
Nej, men du kunde ju inte.
Nej, det var.
Och hade du fått byta med mig att liksom vara den som stod i köket istället för att ligga och vara sjuk på däck, så hade du nog bytt. Så att det var ju inte så att du låg och latade dig. Du var ju så sjuk.
Ja, jag var faktiskt rätt dålig.
Du vill ju till och med hoppa över bord.
Ja, jag kände det. Sådär. Och det är fruktansvärt när man är så dålig och inte, det finns inget som hjälper, det är bara att stå ut. Men samtidigt nyttigt liksom. Också på något sätt. Det är ganska nyttigt att ha gått igenom det också.
Ja, det är det.
Kan man ju säga så här kaxigt i efterhand.
Ja, för nu ville ju inte våran kapten då, Gurra. Han ville inte att ni skulle ta såna här sjösjuke plåster eller piller, eller vad var det för något?
Som... Nej, jag hade fått några tabletter utskrivna.
Ja.
Men det var ju bättre att härda ut.
Ja. Men sen hörde jag, för året efter då, så var det några som tog dem där. Och där det funkade bra. Och då ändrade han lite uppfattning. Och när jag hörde det så tänkte jag så här, det här ska jag aldrig berätta för Anna. Och nu gjorde jag det ändå. För då tänkte jag, shit, tänk om hon hade kunnat fått. För han ville ju att vi skulle härda ut. Eller att ni skulle härda ut.
Ja, men det blev ju bättre.
Ja.
Och förhållandevis var det ju ganska få dagar.
Ja.
Så det gick ju bra sen, till slut.
Men vad tyckte du att du fick till dig av den där utmaningen att korsa? Korsa Atlanten med segelbåt, det kan ju man tänka att det kan ju vara oerhört behagligt. Men nu var ju... omständigheterna och förutsättningarna för oss var ju att vi var ju lite främlingar för varandra. Även om vi hade stött ihop vid något tillfälle så kände vi inte varandra, och vi hade ingenstans att ta vägen om vi kände liksom att det här känns ju inte så bra. Jag sa till Marcus Aujalay som var med också, så sa jag vid något tillfälle att jag tyckte att han var lite konflikträdd på båten. Bara tittade han på mig och sa, ja men Agneta, vi var ju på en båt ute på Atlanten. Varför skulle jag ta en konflikt där liksom?
Ja.
Och det har han ju rätt i.
Ja. Nej, men jag tyckte att det var väldigt värdefullt att få dels utsätta sig för någonting som jag aldrig har varit i närheten av. Och den prövningen med allt vad det innebär att vara helt bortkopplad. Också när jag har småbarn.
Ja.
Och säga hej då till dem. Och bara inse att man inte ska höras på ganska länge faktiskt.
Mm.
Vilket jag ibland också kunde känna så här. Är det här oansvarigt att dra liksom?
Ja.
Men på något sätt så har jag bestämt mig för att jag gör vissa saker.
Mm.
Och jag gör, mycket av det jag gör bidrar också till att jag kan vara mycket närvarande med mina barn. Faktiskt. Så att så gott det går så väljer jag sådana jobb liksom, som där jag kan faktiskt ha mycket tid med mina barn. I och med att jag har två av mina barn har jag bara varannan vecka.
Dina söner.
Precis. Det var ju en sak som var lite tuff med det här. Men samtidigt så, det var så härligt på något sätt också att bara koppla bort allting och inse att allt rullar på ändå. Det ordnar sig, det löser sig. Mycket tror jag att jag själv går runt i vardagen och tror att det är så många måsten och att det måste vara på ett visst sätt för att det ska funka och allt ska rulla på så. Men det går ju, det funkar ändå.
Ja, och du fick ju hjälp då av din mamma och pappa. pappa där också. De hade ju sin pappa i och för sig, och sen så, men sen ställde väl din mamma och pappa upp där också under den.
Ja, de är räddningen mycket, ja, för mig.
Eller hur? Så,
ja, nej, men så det gick ju jättebra. Och jag tycker att det var ju väldigt påfrestande, det var det ju. Det,
ja.
Men samtidigt så kan man ju uppskatta i efterhand alla timmar där det faktiskt fanns tid till att reflektera över saker och ting som man inte tar sig tid till i vardagen riktigt och inte har möjlighet till, kanske på samma sätt heller.
Hur tycker du, alltså jag upplever så här äventyr när jag gör dem, att det är först efteråt som jag liksom njuter av dem på något vis, att jag missar dem lite grann när jag är mitt i dem, för att då är det en kamp, lite så. Men jag tänker att du kanske upplevde den här resan över annorlunda. Du kanske jobbar med den på ett annat sätt. Hur?
Jag tror så här att jag har precis tänkt samma sak.
Mm.
Efter min aktiva karriär som idrottare så har jag tänkt att vad synd att jag inte njöt lite mer där och då.
Mm.
För det fanns så många måsten och jag var väldigt ambitiös. Ibland så glömde jag lite bort att njuta och jag skulle haft lite roligare många gånger.
Mm.
Jag har nog lärt mig av det. Så när jag var på den här seglingen så tror jag faktiskt att redan då så hade jag med mig det.
Mm.
Så jag kunde faktiskt sitta ner och njuta av att vara där och då och inte se det så här, borta från allt, jobbigt det är, sjösjuk och allt vad det är och nu ska vi sitta här länge, utan mer bara att det är en ganska kort del av livet, tre veckor.
Ja.
Det går rätt fort, så det gäller att passa på.
Ja, det är ju så. Man brukar säga det till de som gör sån här pilgrimsvandring, så brukar man säga att det är vägen som är målet. Och det stämmer så väl, och allt ligger i det på något vis. Men jag har insett att jag är rätt dålig på det. Jag är lite grann så här, målet är målet. Jag är så otroligt målfokuserad. Både när jag vandrade och även när vi var på båten tillsammans. Jag hade liksom bara målet i sikte. Så att det andra var bara blev som en kamp. Att bara bita ihop och stå ut och klara av det liksom, och vara duktig.
Mm.
Så att jag missar liksom. För vägen är ju målet. Livet är ju den långa vägen till liksom slutet. Och därför så är det ju viktigt att njuta utav här och nu.
Ja.
Men du menar att du klarade av det när vi var på båten, tack vare att du tittade tillbaka och såg att det här har jag ju missat tidigare?
Ja, men jag tror det. Jag tror att jag har levt på det sättet så många år, i att nu tränar vi på det här sättet av den här anledningen för att nå det här målet.
Mm.
Så det har hela tiden varit uppbyggt så. Så jag har också varit väldigt mycket så här, okej, nu ska vi ta oss från punkt A till punkt B.
Mm.
Och så gör man det. Och sen är det nytt. Så.
Mm.
Och det kan jag känna lite nu, att jag vill inte riktigt förhålla mig så till livet längre. Jag vill njuta mer här och nu.
Mm.
För jag har nog blivit, jag tror att det har mycket med att göra vad som har hänt i mitt liv, och att man har varit med om mycket saker som inte har blivit kanske som man har tänkt sig. Tar inte riktigt saker för givet på samma sätt.
Mm.
Men också att jag har gjort det där så oerhört målinriktat, så att jag vill mer njuta, försöka njuta så gott det går av varje stund.
Mm, mm.
Men jag tror att man måste ha, det är väldigt lätt att sitta och säga att jo, men det är nog bra att kunna göra det, men det beror ju på någonting som jag tror att vissa saker måste man ju gå igenom själv och uppleva för att sätta det i andra perspektiv eller så.
Mm. Men jag tänker också att du genom idrotten har ju fått med dig, där har man ju automatiskt den här mentala träningen som vi inte kanske har, vi som inte håller på med elitidrott. Den får ni ju till er ganska tidigt, för att det är ju lika mycket liksom talang, träning och allt det här, men det är också väldigt mycket mentalt hur man ska liksom förbereda sig inför en tävling, eller hur?
Absolut, jag skulle säga att det är helt avgörande avgörande momenten, så är det huvudet som ska funka.
Ja.
Och det har ju följt mig några gånger.
Oh.
Och det kan jag tänka sig i efterhand. Oh, jag skulle ju, jag var ibland, vid vissa tillfällen var jag lite mentalt svag.
Så och hur kunde det yttra sig då liksom?
Nej, men jag tvivlade på mig själv sådär. Oh. Jag skulle önska att jag hade lite bättre självförtroende och var lite starkare i mig och trodde på mig. Men ibland hade jag kanske lite mer kapacitet än vad jag fick ut, just av den anledningen att jag började tvivla på mig själv.
Mm.
Och så tänker jag så här, vad skulle jag gjort annorlunda? Tänk om Men å andra sidan är jag ju som jag är.
Ja.
Så det är svårt också. Eller det är lätt att titta tillbaks på någonting och tänka att, och tänk om jag bara hade gjort så istället.
Mm.
Men jag är ju jag och jag funkar så. Mm. Jag är inte så himla stark alltid.
Mm.
Och jag tror inte att det hade varit på något annat sätt om jag hade fått göra om det. Jag tror inte det.
Mm. Men hur var det när det funkade bra då? Vad hade du för tankar då? Vad hade du för redskap liksom under tävlingssituationer och sådär?
Nej, men jag var lyckligt lottad att komma i kontakt med en mental rådgivare som heter Christian Augustsson som jobbar med en ganska enkel metod egentligen, att utgå från mig. Vem är jag och vad mår jag bra av? Liksom. Det var ingen särskild... handlade inte om att läsa något eller lyssna på något eller liksom grotta ner sig i någon metod så, utan mer utgå från vem jag är och hur jag funkar. Och det där är väl, det är ju så otroligt individuellt.
Ja.
Det går ju inte att göra som någon annan har gjort. Och det där är ju att ha den finkänsligheten som mental rådgivare och att kunna jobba med människor utifrån deras förutsättningar är liksom A och O, tror jag, för att det ska ge någon effekt. Men jag fick ju en del verktyg, men mycket var ju också att...
Var han med tidigt från start där? För du var ju... Nej. Så när du tävlade i så här junior-VM och tog en massa medaljer, vem var din...
Nej, då var jag så himla okomplicerad.
Ja, då
och allt flöt på.
Du
och
grubblade inte.
Nej,
du bara,
gud.
Gud vad skönt.
Ja, bäst. Alltså, varför är man inte alltid så?
Ja.
Så det har jag tänkt mycket på faktiskt. Mm. Backa tillbaks och bli lite mer som när jag var 14 på OS i Atlanta.
Ja.
Så här, ung och ovetande och okomplicerad och bara gjorde min grej för att jag tyckte det var så roligt.
Så vad var det som hände sen då när tankarna började stöka till det? Blev du för självmedveten? Kom det för mycket krav eller vad var det?
Jag tror att jag blev, ja men det är ju så, när framgångarna kanske kom lite då så får man mer press på sig både från sig själv och utifrån. Och sen kom skadorna. Och det var nog de som var mest den bidragande orsaken till att jag började bli lite stressad och tvivlade på min förmåga och sådär. Och då började det mycket grubblande.
Mm.
Och det var först efter OS i Aten som jag började ta hjälp av Christian. Så det var
vilket år var det? Du slutade 2012?
Och så 2004 då efter OS i Aten, vilket inte var någon lyckad tävling.
Mm.
Så fick jag ju lite bestämma mig för, ska jag fortsätta? Och då ska jag fortsätta så behöver jag göra en förändring.
Mm. Och då kom han in?
Ja.
Och sen var han med dig hela vägen, eller?
Mm.
Ja.
Mm.
Och då fick du den där verktygen att... vad sa du?
Men det handlar ju mycket om... jag tror inte jag sa vad det handlar om. Mycket handlar ju om att vara nyfiken och våga experimentera med sig själv egentligen.
Mm.
Ganska krävande.
Mm-hmm.
Och det där är ju lite en utmaning som jag tycker att... många har utmaningen idag att våga ta sig tid till att experimentera med sig själva och våga vara nyfikna på vem man är och hur man funkar och vad jag mår bra av. Så. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om det.
Mm.
Att analysera och dokumentera och följa upp vad var det som funkade och vad funkade inte. Och sådär. Mm. Allt för att göra vissa saker igen och absolut inte göra om vissa saker som inte funkade.
Mm.
Så hitta någon slags framgångsrecept för vad som funkar för mig.
Mm, mm. Och hur hjälpte det då? Märkte du en stor skillnad på när han kom in? Liksom, att det fick effekt?
Jo, men det fick det för att jag blev mycket tryggare i mig.
Mm.
I att hitta ett system som jag förhöll mig till. Nu låter ju det här väldigt... Jag vet ju att många tänker ju så här att de där idrottarna alltså, de har ju inget liv. Allt är så strukturerat. Och så här ska det vara. Och så ska det vara. Och så, vad ska man göra? Och äta ska man göra? Mm. Och det där har ju... aldrig riktigt funkat för mig vara så. Sen är jag väldigt strukturerad och har vuxit upp i en familj där det är väldigt god struktur.
Ja. Det kan ju vara skönt ibland med struktur.
Ja,
det kan
jättebra.
Ju skapa en trygghet.
Absolut, och det är den som också har hjälpt mig att frigöra tid till annat.
Mm.
Som kompisar och allt det här när jag var ung.
Mm.
Men just det här att veta vad som är rätt saker att göra i de här pressade situationerna som i mitt fall tävlingar då. Det var det som gjorde att jag till slut hittade en känsla av att ett lugn i att jag var trygg.
Mm.
För jag visste vad jag skulle göra. Jag visste vad som funkade för mig. Att jag, ja men en sån här enkel sak som att jag behövde ha min väska med mina saker på en plats i simhallen. Där jag kände att ja men här har jag mina grejer, här känns det bra.
Mm.
Och hur jag kommunicerade då med oftast med min mamma då, som oftast var med som min tränare.
Mm.
Ja, men sådana här små saker som gör att, ja, men då gjorde jag så oavsett vilken tävling det var egentligen.
Mm.
Och det är väl det här som jag tror många skulle nog må bra av, att försöka vara lite mer nyfiken på sig själv, ta reda på vad som funkar för just mig.
Mm.
Och sen så inte ge upp förrän man har hittat sättet att göra det på.
Nej, och det är exakt, det är det där jag har pratat om i några av mina böcker också. Jag tänker ofta på vilka bra redskap elitidrottare har för att jobba med sig själv och stärka sig själv inifrån. Så man önskar det skulle finnas lite grann i samhället i stort. Ja. Att människor skulle ha så stor hjälp av det.
Absolut. Jag kan känna att jag har nästan haft mer hjälp av det efter.
Ja, det var faktiskt min nästa fråga, eller en fråga som jag hade tänkt ställa i alla fall.
Ja.
Hur det liksom har hjälpt dig, för att det kan ju också vara oerhört tufft för många som har jobbat med idrott på elitnivå och så sen är den karriären över. Och oj, vad händer nu? Vad ska jag göra nu med resten av mitt liv?
Ja.
Var det så för dig?
Nej, men jag tror att fördelen för mig där har varit att jag har alltid fått klart och tydligt för mig att det här är nu.
Ja.
Men mitt idrottande är inget som kommer leva med mig för resten av mitt liv.
Mm,
och det är lite kanske en fördel man har när man håller på med en liten idrott.
Mm.
Så att det har alltid funnits för mig att det kommer någonting efter idrottskarriären.
Mm.
Men däremot så tror jag att just det här som man är bra på i idrotten, det är att veta vad som är rätt sak att göra för att nå sina mål.
Mm.
Det har jag tagit med mig väldigt mycket nu i livet, i att vad är rätt sak att göra där jag befinner mig i livet nu.
Mm.
Och det är ju framför allt att vara nära min familj.
Mm.
Jag har småbarn nu.
Mm.
De är bara små nu.
Ja.
Och jag vill vara där med dem när de är små.
Mm.
Jag vill inte tänka sen när jag blir äldre att vad gjorde jag av tiden då? Utan jag försöker ofta så här påminna mig om hur jag ska se tillbaka på mitt liv sen.
Mm.
Och det känns skönt. Det är ett skönt förhållningssätt till livet, tycker jag.
Mm.
I att ta rätt beslut här och nu. Och att ja, men nu har jag, mina två killar har jag varannan vecka. Jag vill maxa tiden med dem då.
Ja, ja visst.
Och det är ju speciellt det. Ja, men du vet ju också hur det
ja,
är.
Ja, jag gjorde precis som du. Jag vet inte hur mycket, många olika jobb jag sa nej till just de veckorna jag hade Maja.
Ja.
Och så pressade jag in en massa jobb de veckorna jag inte hade henne.
Ja.
Just för att jag ville verkligen finnas där för henne.
Jo, men och det är ju en sorg i sig man har i att inte få spendera hela livet med sina barn.
Mm.
Alltså det är den bästa känslan jag har känt
ja,
i hela
mitt
liv.
Ja, den är smärtsam. Den kommer vara smärtsam hela livet.
Ja,
den
alltid.
Sitter i fortfarande, kan jag säga.
Ja, och det är ju någonstans landar man ju till slut i att det är som det är.
Mm.
Men jag kan åtminstone påverka min vecka liksom, med dem. Så. Och där, ja, men där känner jag att det har jag lärt mig mycket från idrotten i att, och det handlar ju också om att ha en god struktur för att effektivisera mig själv i olika delar på något sätt.
Mm.
Att vara effektiv i arbetet för att kunna frigöra tid där, eller att veta att ja, men när jag är med barnen, då ska jag inte jobba.
Nej.
Punkt.
Ja.
Men det kan vara lättare sagt än gjort.
Vad är det som har hjälpt dig från den mentala träningen i livet nu? Vad är det liksom för någonting du har med dig?
Nej, men jag använder mycket av verktyg och sådär som jag fick till mig, i att jag har fortfarande ganska mycket rutiner och sådär som jag använder mig av. För att det som är svårt, tycker jag, när jag slutade med idrotten så kan det vara lite svårt att hitta de där som är motsvarande tävlingsmomenten.
Mm.
Jag tror inte, har man idrottat hela sitt liv så är det svårt att sluta vara tävlingsmänniska.
Ja.
Och att vilja ha resultat på det jag gör. Om det var bra eller mindre bra eller så. Och det blir inte lika tydligt.
Mm.
Men någonstans handlar det ju om, i det jag gör idag så ska jag ju också prestera, fast på ett annat sätt.
Mm.
Och att lära mig då, när ska jag vara lite skarpare än andra gånger? Lite som att fokusera när jag hoppade så över en säsong till exempel, så hade jag ju vissa tävlingar och då visste jag när jag skulle vara bra.
Mm.
Det, lite så försöker jag ju tänka nu också i mina andra jobb, att när kommer de här tillfällena där jag ska leverera resultat? Och att försöka använda mig av lite liknande rutiner som jag gjorde när jag hoppade, för att vara i rätt mood. Liksom.
Vad är det? Kan det vara för rutiner då?
Nej, men det kan vara såna
visualiserar enkla... du saker eller?
Nej, men för mig är det jätteviktigt att vara väl förberedd, ungefär som att jag hade gjort mina träningar på bästa sätt enligt en planering som var ganska gedigen så. Nu vill jag också vara förberedd om jag ska hålla föreläsning eller om det är hålla en utbildning eller hålla ett träningspass med några eller vad det nu än är så. Något som är och framförallt när det är lite extra skarpt så. Så förberedelserna är jätteviktiga för mig. Sen är jag lite sån här, det är lite konstigt, men när jag ska göra någonting som är viktigt, då vill jag gärna ha städat och ordning och reda.
Aha, ja.
För att det känns lugnare i själen då.
Ja, om det blir ordning och reda runt omkring så känner du har ordning inombords också på
ja, men jag tror det.
Så att det liksom återspeglas. Men förbereder du liksom med listor? Hur planerar du en dag så där? Är det, hur får du struktur?
Jo, men jag har ganska, jag kanske kan vara en av de enda som kvar som har en pappers, en kalender. Men jag gillar det.
Ja.
Jag gillar att skriva och sådär. Jag gillar också att ha böcker och anteckna. Den ordningen och redan, liksom, oavsett om det är tankar eller vad det är, än är, så gillar jag att skriva för hand. Och där är jag ganska strukturerad med... Ja, men hur en vecka ska se ut och jag vet vad jag har att förhålla mig till och sådär. Så, och det gör också, men jag jobbar ganska mycket med lister och sådär.
Jag tycker det hjälper ju väldigt bra, eller hur?
Ja, för
det
att
blir
få
inte
lite
så
lugn.
Mycket då, det blir inte så övermäktigt. Ibland är det ju om man tycker att man har mycket, om man inte har det på lister, då bara stökar det ju runt i huvudet och då känns det ju mer än vad det kanske egentligen är, ofta också.
Jo, men det blir ju övermäktigt ofta i tanken.
Men om du till exempel får en jobbig tanke, du känner liksom att åh, så börjar det komma jobbiga tankar. Hur kan du bearbeta det då? Hur gör du då?
Då försöker jag ofta bli lite, försöka vara lite realistisk. Så, vad den bygger på och om det finns någon substans i den jobbiga tanken. Jag är ganska grubblande människa, så jag tänker ganska mycket och analyserar och... har lite svårt för, som många säger, men äsch, det släpper jag bara. Det är liksom, men jag har jättesvårt för det. Så, och det är väl en nackdel jag har, skulle jag säga, att jag är väldigt känslosam. Så jag, men jag har lätt till skratt och jag har lätt till gråt. Liksom, och jag är nog ganska skör, tror jag. Sådär.
Det kan man inte alltid tro. Nej, men... Har du också en väldigt stark integritet? Håller du det här för dig själv lite, eller?
Nej,
jag
det tror jag
på
inte.
Båten. Ja, någon gång på båten var du ledsen, tror jag. Men du kändes ändå väldigt stark där på den här segelbåten. Och du var positiv och du tog tag i saker. Och...
Men det är nog för att jag känner att jag har varit med om saker som har varit väldigt mycket värre än att vara på en segelbåt på Atlanten. Så det har nog mer med det att göra. Men jag... Jag tror att det är en bild som man lätt kan få av, kanske framförallt av idrottare. För man ser oss mycket i skarpt läge. Där det är väldigt seriöst, väldigt fokuserat.
Så fokuserade då, ja.
Många har ju en bild av mig som jag tror är väldigt annorlunda mot den rätta bilden av hur jag är som person. För att det skapas ju en bild runt det man ser i det läget där det är... fullt fokus, prestera nu eller aldrig.
Ja.
Liksom.
Självklart är det ju så. Det har inte ens, tanken har inte ens slagit mig.
Nej, men jag tror det.
Så? Ja.
Så många har ju förutfattade meningar om hur jag är, tror jag. Och jag tror att det är som...
Hur tror du att folk tänker att du är då?
Nej, men jag vet ju många som har sett mig och min mamma i tävlingssammanhang. Det är väldigt sammanbitet och det är liksom, det är inte så mycket känslor och jag har precis sagt att jag är jättekänslosam. Nej, men jag tror så här, jag skulle mått bra av att bara så här släppt loss lite. Men vi var väldigt så här målfokuserade och väldigt, och där är ju jag och min mamma ganska olika.
Ja, men du var ju där för att tävla också. Då har man ju inte tid att liksom lägga energi på att man ska liksom...
Nej, fast det är ingen som har blivit bättre av att vara så här sammanbiten om man inte är så. Alltså, jag hade nog så där, det hade varit lite gött ibland att bara komma upp och bara få... Ja, men gick det bra? Bara, men le lite då och var lite glad.
Alltså, lilla du är så söt på de där tidiga bilderna när man ser dig i bassängen och du kommer upp och...
Ja, men det var ganska återhållsamt så med känslor.
Så att när du sa nu att du var väldigt känslig och sådär, och så skör, då var det inte alls det jag hade tänkt.
Nej.
Så hur kan det yttra sig då och i vilka sammanhang?
Nej, men jag tror sen har jag blivit väldigt mycket mer blödig sen jag fick barn.
Ja, det blir man.
Ja, jag kan ju bara låta vad som helst.
Mm.
Och speciellt när det rör barn.
Ja.
Och sen så är det ju, ja men det finns ju inget som står en så nära.
Nej.
Så att allt som rör barnen, där är ju liksom känslorna bara utanpå.
Mm.
Men jag är väldigt sådär mån om de jag har runt omkring mig också. De som betyder någonting för mig är jag väldigt... väldigt känslig för saker som händer med människor runt omkring mig som betyder mycket.
Mm.
Och jag är väldigt, väldigt nära min familj och sådär. Mm. Allt sånt har väldigt stor betydelse för mig.
Mm.
Familj och vänner och ja, väldigt mycket.
Hur nära bor mamma och pappa nu?
Nej, men det är ju för långt.
Det är för långt,
ja, det tycker jag.
Ni flyttade och byggde hus, eller hur? Köpte nej, hus, eller vad blev ja, det med det där?
Nej,
det
var några turer. Ja, precis. Vi köpte hus och sålde hus. Och,
ja.
Nej, men så att och nu bor vi ju lite på lite olika ställen då, jag och Mattias. Så att vi har ju lite att dela med för att få ihop tillvaron.
Ja, ni har fortfarande lite att fixa med det. Men ni fick en dotter ganska nyligen, eller är hon nästan 2 år snart? Eller?
Ja, snart 1,5.
1,5, ja.
Så, nej men så, och mina föräldrar bor ju lite långt bort då, så jag har ju killarna varannan vecka och det är 4 timmar.
Mm.
Så att det är lite synd där, man hade längtat efter att kunna få, eller liksom önskat att det var så här, men vi sover över hos mormor och morfar ikväll.
Ja,
du vet det där.
Eller hur, som är det är så, lite enklare så liksom. Så där har du logistik och då behöver du ju verkligen göra dina lister om du ska få ihop det där.
Jo, men jag tror att... jag har lärt mig att få klara mig själv ganska bra. För jag har varit själv med killarna också varannan vecka under ganska många år. Så. Och då, när jag har haft då ganska långt till mina föräldrar, då gäller det ju att lösa det.
Mm.
Och man gör ju det
utifrån
förutsättningarna.
Ja.
Och det tror jag att man ska nog komma ihåg att man har ganska mycket mer resurser än vad man tror många gånger.
Mm.
För ibland tänker man ju så här, men hur ska det vara möjligt?
Mm, mm.
Men på något sätt så, och det är rätt så skönt att känna också att ja, men jag fixar det.
Mm. Det viktiga är, tycker jag i alla fall, den absolut viktigaste grundbulten tycker jag är att få ordning på tankarna. Att inte låta sig påverkas för mycket av alla de där tankarna som surrar runt i huvudet.
Mm.
För de kan ju verkligen bryta ner en. Om man fastnar i fel tankesvängningar liksom.
Ja.
Och sen kan det ju saker, naturligtvis kan det ju vara brister på olika substanser och kemiska sammansättningar i kroppen som gör att man kan bli deppig och låg och sådana där saker. Det kan ju också påverka naturligtvis. Men just tankarna.
Ja, och det absolut. Och jag kan väl säga att där har man ju varit också fastnat i och haft det tufft och men jag tänker också att det också ger någonting till livet och innehållet på något sätt. Att man har varit där också och vet hur det är och har förståelsen för att ja, men det är ju inte alltid så jäkla enkelt.
Nej.
Men någonstans ändå hitta ett sätt att ta sig ur det där. Det är väl det som är knepet.
Ja, det är där man behöver verktyg.
Ja.
Att komma ur det. Och det är det jag känner ibland med unga människor att där önskar man att det fanns redan i skolan liksom, de där verktygen att inte unga människor gick runt och trodde på allt de tänkte. Eller hur? Du jobbar ju med unga simmare, eller gör du det fortfarande?
Ja, men nu har jag faktiskt precis börjat jobba med simhoppningen lite grann igen. Vilket känns jättekul. Men jag tänker också att det är sånt annat klimat idag.
Ja, hur då?
Jag tror att det ställer väldigt mycket högre krav på barn och ungdomar idag. För att samhället är annorlunda idag mot när jag själv var yngre.
Mm.
De får ta ganska mycket mer ansvar. De blir vuxna fortare på något sätt.
Mm.
Och det är så mycket yttre påverkan som man inte alls hade när man själv var
alla liten. Sociala medier.
Ja, och jag tänker att gud, det här måste, kan inte någon bara lägga in någon så här livskunskap i skolan eller någonting
som är
viktigt på riktigt.
Sånt som är viktigt på riktigt. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i den här podden och pratat med mina gäster om just det här.
Ja.
För jag bekymrar mig så mycket för, för unga människor, för läroplanen i skolan? Är det inte, ska vi inte verkligen se över den så att vi liksom får in lite andra saker i läroplanen som är viktiga på riktigt utöver det man får lära sig? För att vi behöver få ordning på den här psykiska ohälsan, för att det är där vi bygger samhället.
Ja, och det är ja, precis som andra saker utvecklas på sitt sätt, så har vi ju ett helt annat läge idag med vad barn och ungdomar, hur deras uppväxt ser ut och sådär. Jag tror att där måste man fånga upp dem på ett annat sätt och hjälpa dem på vägen i att faktiskt bli hållbara de också.
Ja, exakt.
I det nya. För jag kan själv känna att det måste vara oerhört påfrestande att växa upp idag i det samhället som är. Samtidigt så finns det ju mycket fördelar med allt också som händer. Det är ju inte bara att det är lätt att sitta här och låta mossig liksom. men som sagt, det är jättemycket fördelar, men det är också det behöver hanteras.
Ja. Men kan du se det på hur gamla är de som du tränar i simning, i simhopp?
Ja, men nu tränar ju inte jag några. Jag ska hjälpa till med utvecklingsarbete och sådär. Men det handlar ju, det handlar väldigt mycket om, alltså i utvecklingen så är det ju mycket det här att, ja men det är ju mycket, mycket målfokuserat det jag ska jobba med när det gäller idrott. Och mycket ska jag jobba med de ungdomarna som vill se hur långt de kan ta sitt idrottande. Men det är egentligen samma frågor där också. För det handlar ju mycket om att, okej, men då måste vi börja med att titta på vart är jag idag? Var står jag nu? Vad behöver jag utveckla? Vad är mina styrkor? Alltså lite mer, mycket självinsikt faktiskt. För att hjälpa dem också i att, ja men det här funkar faktiskt. Och här har jag mina styrkor. För också boosta dem i att vad jag gör bra. För det behöver ju också ungdomar väldigt mycket idag.
Ja.
Men samtidigt också veta, okej, om jag uttalar att jag vill nå höga mål, så måste jag också veta var det brister och vad jag behöver utveckla och sen sätta igång och göra jobbet. Liksom. Det där är också någonting, det är lika väl som att man behöver fånga upp och stötta i det som kan bli lite övermäktigt. Så tror jag också man behöver hjälpa ungdomar idag i att faktiskt förstå att ja, men det krävs faktiskt vissa saker om jag ska lyckas med någonting. Eller det ramlar inte bara på mig, utan jag måste faktiskt anstränga mig om jag vill någonting och om jag ska få något resultat.
Har det förändrats, tycker du, att ungdomar idag kanske tror att saker och ting ska komma lättare till dem än vad man kanske trodde för 20 år sedan?
Jättemycket.
Aha,
tycker jag. Jag tycker att det känns som att man dealar med helt andra saker idag. Och jag tror att det kan vara den största utmaningen faktiskt. Och just som det svenska samhället är ju kanske lite speciellt där att ja, men vi har det ganska bra här liksom. Så att varför anstränga sig?
Ja,
alltså lite den. Och det är ju, det spelar ingen roll vad jag håller på med om jag vill få något resultat eller lyckas, så behöver jag lägga ner det jobbet som krävs. Och där, det finns ju alltid någonting som är roligt, som lockar. Och ska man göra någonting mycket så är det ju inte roligt hela tiden.
Nej.
Och där tror jag vi har en jättestor utmaning också.
Oh.
I att, ja men det gäller att hålla i och hålla ut här om det ska hända något.
Man är lite förlustsökande och så är det ska vara lätt. Och man ser liksom, det ska gå lätt och det ska vara lätt och snabbt på något vis. Och det kan ju också vara det här med sociala medier, för där verkar allting gå så himla lätt och snabbt.
Ja.
Man ser liksom inte hela resan bakom, eller alla ansträngningar.
Nej, och det tror jag också är en bidragande orsak till att många faller dit i att må dåligt och känna att ens egen tillvaro inte räcker till och att man själv inte räcker till, för att allt annat är så positivt och ser så bra ut och det funkar så bra överallt och det ser fint ut på ytan. Och det är jättemycket utmaningar med det, tror jag.
Det är mycket på ytan liksom, även om det är vissa som kanske går ut och talar om hur de mår inombords också. Så att det gör ju vissa faktiskt, och det kan ju hjälpa många.
Och det som jag kan tycka är svårt ibland och en utmaning där också, tror jag, det är att de som faktiskt får uttrycka det här att man inte kanske har mått bra, eller du vet, de som vågar göra det. Det kanske ändå är de som har lyckats på något sätt, på ett annat sätt.
Mm.
Så det går det är väldigt svårt att för, ska man säga, de som inte har gjort det, är väldigt, det är väldigt svårt att jämföra sig med de människorna ändå.
Ja, de som sitter själva hemma på rummet
och ja, men liksom lite så.
Fångade i de här destruktiva tankarna och hur värdelösa de är. Och
ja,
för att, behöver man ju inte vara ungdom för att sitta hemma och tänka på kammaren liksom.
Nej, för att oftast är det kanske så att de som får komma till tals när det gäller saker som ja, men, tuffa perioder eller något man har varit med om så. De har ändå ett annat försprång på något sätt.
Ja, eller de pratar ju ofta om det när de har kommit ut på andra sidan.
Ja, eller att de får komma till tals för att de har en bakgrund som bidrar till att man faktiskt är intressant att lyssna på.
Mm.
Och det är ändå svårt där. Jag tror att det är så viktigt att man har förståelsen för att har man inte den, har man inte det försprånget på det sättet så är det ett annat läge.
Mm.
Så det är ändå svårt att sätta det i förhållande till varann på något sätt. Att man måste se olikheterna ändå.
Mm.
Så det...
Hur hjälper man dem då? Hur kan man hjälpa där? Är det skolan eller var sätter man in hjälpen?
Nej, men jag tror jag har tänkt mycket på det här när man har gått igenom vissa sådär saker i livet.
Mm.
Det är väldigt svårt för människor att fullt ut förstå någonting som man inte har varit med om själv.
Mm.
Och det vore lite tokigt om man ska försöka förstå sig på.
Mm.
Eller, förstår du vad jag menar då? Mm. Om man, det man har varit med om själv, då kan man mycket lättare förstå fullt ut vad en människa går igenom.
Mm.
Och har man inte varit med om det, så saknar man vissa saker.
Som, just det, då kan man inte hjälpa personen där den just befinner sig, för man har inte förståelse riktigt för.
Jag tror inte fullt ut faktiskt. Mm. Och sen kan man vara stöttande och man kan vara jättevärdefull ändå.
Mm.
Men man får liksom inte glömma att det finns någonting i det hela där man inte riktigt ändå kan fullt ut förstå.
Nej.
Bara liksom på ett ödmjukt sätt.
Mm.
Att ha den förståelsen tror jag är viktigt.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det känns som att livet ibland har olika faser. Det här med prestationen och att få bekräftelse. Och den hungern kanske finns i den första delen av livet på något vis. Och sen så avtar det där lite grann med åldern, för att då har man gjort det och då ska man göra något annat, då ska man kanske resa inåt och hitta sig själv och ta reda på vem man egentligen är. Vissa tror jag kan tycka att det är läskigt när de här frågorna dyker upp, att oj, var det här, är livet över nu, var det här allt, vad ska jag göra nu? Och jag har tänkt att coronan kanske blev någonting som fick alla att stanna upp vare sig de ville eller inte.
Mm.
Och på gott och ont, jättetufft för många, men för många kanske också kom en gåva i det. Jag vet inte.
Det tror jag också.
Mm.
Men jag tror att det är både och.
Ja.
Jag tror att det är en gåva för vissa och läskigt för några.
Mm.
För att det är ju ganska läskigt. Och jag känner själv att jag hade nog också haft ganska lätt att springa lite för fort. För att jag är nog så lite som människa. Jag är ganska snabb sådär. Mm. Och om jag vill att något ska hända så ska det helst hända nu.
Mm. Mm.
Och det här med att idrotta, och det händer mycket hela tiden, och så har man tävlat och så på nästa och sådär.
Mm,
Men sen blev jag tvungen att stanna upp i livet. Och det är jag väldigt tacksam för nu.
Mm.
Även om det är otroligt jobbigt när det väl händer.
Menar du att du blev tvungen nu under coronan, eller pratar du
tidigare?
Ja,
ja. För att det har också gjort mig till en annan människa idag.
Mm.
Som jag inte tror att jag hade blivit om jag inte hade varit tvungen att stanna upp.
Mm. Vad var det som gjorde att du var tvungen att stanna upp då? Var det när du slutade med...
Nej, men det var nog i samband med att vi gick skilda vägar och jag insåg att men jag ska inte ha mina barn alltid.
Nej.
Bara den grejen i livet.
Den är inte rolig alltså.
Nej, och att vara på en annan plats där jag inte kände liksom att nej, men det är inte här jag hör hemma.
Mm.
Men det blir ju en speciell situation när man har två barn och så.
Mm.
Men just att och förhålla sig till det, vare sig man vill eller inte.
Mm.
Fasen, det är tufft.
Det är tufft.
Ja, det var tufft.
Det är modigt att bryta upp, för att det är, man kan ju också, beroende på vilken man är, man kan känna sig som en skurk, och det blir så mycket skuld som man ska bära på. Så att det kräver ju liksom mod att våga ta de där besluten. Inte alla som vågar, vilket jag också kan förstå.
Absolut.
Jag såg att Bill Gates, de skulle skilja sig nu, och då blir man lite så här: what? Du vet, de som har hållit ihop så länge, man tänker att de kommer ju aldrig att skilja sig.
Mm.
Och samtidigt när jag såg det så blev jag lite så här: ja men vad lite skönt ändå, för jag tänker att han och de som man tänker aldrig skulle göra det, så gör han det. Då kan det vara en tröst för vissa, tänkte jag. Det kanske är en konstig tanke. Nej, men då, för vissa kanske känner sig så oerhört misslyckade när de tar det här steget. Att de liksom, jag misslyckades. Jag lyckades inte hålla ihop den här familjen och hit. Och det är så lätt att känna sig misslyckad efter en skilsmässa, tänker jag.
Absolut.
Och då kan det ibland kännas lite skönt när någon sån här stor offentligt par gör det också. Tycker du att jag är knäpp nu? Eller?
Nej, inte knäpp.
Men du fattar inte vad jag menar.
Jo, jag fattar absolut. Men jag har nog ändå svårt och sådär. Jag kommer nog alltid känna... Men jag tycker att det är sån oerhörd sorg för mina barn.
Mm.
Att jag kommer aldrig kunna ge dem att ha sina föräldrar under samma tak. Liksom. Som jag alltid har haft.
Ja.
Så. Och som jag hade... Ja, det är klart att man tänker att det är det man ska ge barnen när man skaffar barn. Så. Mm. Eller i alla fall har jag haft
det. Ja, absolut. Ja. Det var enda mål för alla som går den vägen. Naturligtvis.
Ja. Och sen att det är... Det finns saker som gör att vi vuxna absolut inte ska fortsätta leva tillsammans. Det är ju en sak.
Mm,
men det är ju ändå de här barnen som hamnar i en situation som är väldigt jobbig, tycker jag.
Men ja, och jag kan förstå då, för jag är ju skilsmässobarn. Så för mig är ju det någonstans det enda jag vet, det här att liksom åka mellan mamma och pappa under uppväxten, från det att jag var typ tre år var jag väl ungefär. Och du har ju växt upp i en kärnfamilj. Har du syskon?
Mm, en storebror.
Ja, storebror, just det. Men du har växt upp i en kärnfamilj, så för dig blir ju liksom kanske känslan av ett misslyckande kanske blir större då, eftersom du har en helt annan role model liksom.
Så är det säkert, ja.
Men jag tänker också att du är ju en sån otroligt kärleksfull mamma, och du finns där hela tiden för dina söner, och det finns väldigt mycket kärlek runt dina söner, inte bara från dig som mamma utan från en pappa, från mormor och morfar och en massa andra runt omkring, så att jag tänker att du måste också fokusera på det, tänker jag.
Ja, jag vet, och det är en utmaning i sig.
Ja, jag vet.
Att liksom vara lugn och landa i det sådär, att men man gör så gott man kan.
Ja,
och
det är liksom... supertufft. Jag menar, men när Maja, du vet, hon tyckte det var så jobbigt att åka ifrån mig, du vet, hon var så ledsen. Jag led ju, jag vet inte hur många gånger jag bara föll ner på mattan och grät efter att hon hade liksom, i en hög.
Ja.
Jag kände mig som den sämsta människan på jorden, och vad hade jag gjort? Och vad hade jag liksom, jag kan börja gråta på när jag tänker nu. Jag tänker, när ska jag någonsin bli av med den skuldkänslan? Ever. Och det tror jag inte att vi är ensamma om. Jag tror att det är så många föräldrar där ute som har den här skulden. Och vi måste ju liksom hitta ett sätt att handskas med det på något vis.
Jo, men jag tror ändå, och det här är väl typiskt en sån sak som, det här förstår man om man har varit i situationen själv.
Mm.
Men om man inte har varit där, så är det svårt fullt ut att förstå.
Mm.
hur det är att vara i den situationen och att hantera det som det medför med barnen och sådär. Och ens egna känslor som man delar med samtidigt som man då ska inte föra. Att det är så mycket med det hela. Och där får man ju verkligen jobba med sig själv också. Och så att man försöker göra det bästa för barnen utifrån att man får dela med sig själv samtidigt.
Ja, ja. Men jag tänker alla får vi ju med oss något skit från uppväxten. Ja, men det är ju så. Ja. Jag tittar på min uppväxt liksom. Ja, men mina föräldrar, jag har ju liksom anklagar inte dem på något vis. De var väldigt unga. Mm. De hade liksom fullt upp med att liksom hitta sig själva. De var ju liksom 20 plus.
Ja.
Mamma var så här 21, kanske pappa var 25. De var ju superunga när de fick mig. Ja. Och ännu yngre när de fick syrran. Så att de skulle hitta sig själva. De gjorde ju sitt bästa. Och jag har ju, Maja har ju fått med sig saker som hon kan liksom prata med mig om. Fast jag har ju gjort mitt bästa.
Mm.
Så jag tror att alla får vi ju med oss. Mina föräldrar fick med sig massa liksom jobbiga stunder i livet som de har berättat för mig om.
Mm.
Så att det finns ju ingen egentligen vi kan anklaga här, för att jag tänker att alla gör ju ändå sitt bästa utifrån där de befinner sig.
Ja, ja, vi pratade om det, jag och min 11-åriga son pratade om det här, det var nyss faktiskt.
Mm.
Sådär, ja men du vet att jag fattar ju att när du blir äldre kommer ju du inte, vissa saker kommer du ta med dig av det som jag försöker förmedla, men vissa saker kommer du absolut inte vilja ta med dig när du blir förälder.
Nej.
Så det är så det funkar liksom. Ja. Och det är samma sak med mig, med mormor och morfar sa jag då liksom, att det, nej men man får ju ta godbitarna som man själv tycker att man vill ta med sig sådär. Men det är så det är. Men ändå liksom att försöka förhålla sig till det här på ett sätt som är så bra som möjligt utifrån situationen och för barnen där de befinner sig.
Mm.
Men det är ju också lättare sagt än gjort. Mm. Och ibland så känner man ju inte att man räcker till riktigt.
Nej, det gör man inte. Och då förändrar man ju inte det genom att gå runt och tänka att man inte räcker till och grotta ner sig i allt det där. Utan då får man bara försöka komma ihåg de stunder man har räckt till och så får man fortsätta göra sitt allra bästa hela tiden.
Mm.
Det är ju det enda vi kan göra, vårt allra bästa.
Ja.
Och lära sig liksom bakåt. Jag tycker ju själv att jag blir en bättre och bättre mamma ju mer jag utvecklas själv. Och det finns ju saker jag önskar att jag hade gjort annorlunda naturligtvis. Men det är ju som det är. Man får ju leva med det liksom.
Ja, men då visste man ju inte bättre,
nej,
tänker jag.
Och man glömmer också. Ja, det finns ju en anledning att man tar de beslut man tar.
Mm.
Men sen när det har gått några år, då glömmer man. Och då blir det så lätt att sitta och anklaga sig själv och tänka att ja, men jag kanske skulle, och var det här verkligen klokt? Och gjorde jag verkligen rätt?
Mm.
För att då har vi glömt allt som var jobbigt.
Ja.
Ungefär som när man är ute på Atlanten liksom, och korsar havet där och tänker efteråt, nu kan man ju tänka, men det skulle jag vilja göra igen. För nu har man glömt allt jobbigt. Så tänker man att nej, men vi kör igen. Knappt sovit något liksom, på 17 dygn.
Ja. Nej, men det är väl i princip det enda som jag kände så där att jag är ganska klar över efter den där seglingen. Att det var jättekul att ha gjort, men aldrig mer.
Nej.
Ja.
Tror du på något? Har du någon tro eller tror du på något annat? Eller vad bär dig genom livet?
Jag vill nog tro att det inte bara tar slut.
Mm, mm.
Jag tror inte på något särskilt sådär starkt. Men jag tror att det kanske... Jag tror till exempel på att de som jag har förlorat ändå liksom har lite koll på vad som händer och sådär. Jag tror att de är med oss faktiskt.
Mm. Har du känt något liksom? Det är beskyddade i vissa situationer eller?
Nej, men
så får du ju tro på det eller?
Jag kan ibland liksom känna mig lite så här glad i kroppen bara för att i vissa situationer eller händelser så får jag en känsla av att om det är någon särskild person det berör lite som inte finns med längre, att den personen bara liksom är närvarande så. Men jag vet inte på vilket sätt och jag är inte så djup i det, djupare än så.
Nej.
Men jag ändå, jag tror att det kan liksom inte bara pangbom
bli svart.
Nej.
När vi dör.
Nej.
Nej. Du tänker att det finns ett liv där efter döden i alla fall.
På något sätt
så
tror jag det.
Och hur ser du på själen då? Du som har jobbat så mycket med dig själv och du har sån kroppskontroll. Du har ju en väldig kontakt med din kropp.
Mm.
Du tränar ju fortfarande och så. Så att den har du ju hela tiden. Hur ser du på själen? Vad finns själen i allt det här?
Ja, men det är det här som jag tänker lite att själen lever vidare.
Mm.
Och där måste vi så omsorgsfullt välja hur den ska leva vidare.
Mm.
Och där tror jag att jag har också fått ett helt annat förhållningssätt till livet och till människor i min omgivning.
Mm.
För att jag har också experimenterat mycket med hur jag själv förhåller mig till andra och vad det ger tillbaks.
Mm.
Och det är någonting som jag, ja, men jag jobbar med en tjej som heter Sandra med ledarskapsutbildningar och sådär.
Mm.
Och vi har väldigt mycket sådana här djupa samtal.
Ah,
och väldigt mycket det här med olika med relationer och roller och lite sådär hur man kan aldrig förändra någon annan, man kan bara förändra sig själv.
Ja.
Men att genom att förändra sig själv så kan man få en annan effekt.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt spännande. Och jag tycker också att det är fascinerande, men bara sån här sak som ja, men att vara lite trevlig.
Mm.
Och vad det ger för effekt. Och vad härligt det är att förhålla sig så till människor. Liksom, vem som helst, liksom, heja och snacka lite med kassörskan liksom, i affären. Och det, jag gillar det.
Mm.
Och jag försöker så mycket förmedla det till mina barn.
Mm.
Liksom att det är ovärderligt.
Mm.
Även om man tror att det inte spelar någon roll, så ger det liksom en effekt tillbaka som är ovärderlig för min känsla i att om jag kan göra någon annan glad, eller om jag kan småsnacka lite med någon för att det bara är trevligt.
Mm.
Så, och det är där jag tror att det kommer ju på något sätt, det lever ju vidare.
Mm.
Men det kan leva vidare på olika sätt och jag vet hur jag vill att det ska leva vidare.
Minnet av dig?
Ja.
Ja. Och det där tänker jag också är energi. Alltså allt, det finns ju så mycket energier. Allt är ju energi och vibrerar liksom.
Mm.
Så att när vi sänder ut det där som du pratar om, att vara trevlig och växla några ord med kassörskan eller le mot någon man möter, så sprider man ju bra energi omkring sig.
Ja, och det känns.
Mm. Ja.
Alltså det, om man anstränger
sig. Dagen blir bättre.
Ja,
även och för både dig som givare och den som mottagare.
Ja, och jag tror att tänker man inte på det och inte anstränger sig, då är det lätt att det inte blir av.
Mm.
Men om man gör det, så ger det sån oerhört härlig effekt.
Mm.
Och det gillar jag.
Mm.
Jag gillar också, jag gillar härliga och glada och trevliga människor väldigt mycket har jag förstått.
Mm.
Liksom. Så jag tycker att det är så mycket värt för mig.
Ja.
Och därför så vill jag också, det är sånt som jag verkligen vill förmedla vidare till mina barn, liksom att fast en bjud på ett leende och säg hej och var sådär liksom, ja men bjud på det för det har ni igen.
Mm. Ja, det där försöker jag också förmedla. Det tycker jag att jag lyckas med bra faktiskt till Maja.
Mm.
Att vara
det är
bra...
helt säker på, för du är ju väldigt bra på det.
Ja, nej, men att vara en bra medmänniska, för det enda man liksom lämnar efter sig den dagen man dör, det är ju liksom minnet av hur man var och det man gjorde liksom på jorden. Och sen fejdar ju det bort efter ett tag också naturligtvis, när alla man känt dör. Men det är ju det enda som finns kvar. Och jag tror att det är väldigt skönt att känna att man kan känna en stolthet i att vara en bra medmänniska. Utan att vara mjäkig liksom. Klart man måste kunna få sätta gränser och sådär också.
Jo, men det är en helt annan sak kan jag tycka. Liksom. Mm. Det handlar inte om att man ska gå runt och vara en mespropp hela
tiden.
Nej,
eller utplåna sig själv liksom, för att man ska bli älskad eller någonting. Utan,
och är det någonstans där jag känner att då är det när det rör ens barn, då är jag liksom beredd och så här, det bästa möjliga för dem.
Ja.
Och där jäklar, det finns det inga annat läger.
Nej.
Och det är också viktigt för mig. Sen vad det blir av det, men där, det är viktigt.
Ja, det är det viktiga. Så jag tror alla föräldrar känner så. Det kan jag tänka. Alltså jag offrar gärna egen lycka bara jag vet att det går bra för mina barn.
Ja, jo, men det är ju...
som i mina böner ibland kan det vara precis så. Ja, men jag offrar gärna. Se bara till att det blir bra för Maja.
Ja.
Så nästan så kan jag känna.
Ber du ofta?
Va?
Ber du ofta?
Ja, men jag har ju min tro som är... den är ju liksom konstant på något vis. Att jag känner att jag är en del av allt.
Mm.
Att allt hänger samman.
Mm.
Och därför blir det ju en konstant kommunikation inåt och uppåt och på något vis. Jag mediterar, jag har mina rutiner, mina promenader. Jag absolut ber, men det där har ju blivit en livsstil på något vis. Att jag känner att jag är liksom en del utav allt. Att vi är som droppar i ett stort hav. Alla tillhör vi det här. Ingen är utesluten ur den här gemenskapen. Man kanske känner sig utesluten ibland, men man är aldrig utesluten. Och det är väl en vacker tanke till. Ja, det är väldigt fint.
Ja.
Det är lika vackert som när jag såg dig dyka i från fören på segelbåten. Det är bland det vackraste, det var det absolut vackraste på den resan i alla fall.
Va?
Att få se Anna Lindberg göra. Ja, du gjorde ett dyk, du gjorde något hopp också, eller hur?
Ja, jag minns inte. Jag minns bara att det var så jäkla
mitt
häftigt.
Ute. Vi var mitt ute på Atlanten. Ja, var det liksom 5000 meter ja, ner i djupet
och det kom
oss?
Jag på när jag precis var där nere och skulle vända och simma upp. Att det är rätt mycket som kan komma underifrån, kommer jag ihåg.
Alltså, jag fick panik där. Det kändes som jag sögs ner mot botten. Eller jag skulle i och simma. Och jag menar, jag är inte en superbra simmare, men jag kan ju simma. Men jag är ju ingen sån här som hoppar i och dyker som du. Du är ju ett uberproffs. Men jag fick lite panik. Det kändes så här, nej, jag kommer att drunkna. Jag fick panik och skulle tillbaka till båten. Det fanns ingen steg att gå upp på. Så man skulle tajma in det här liksom.
Som en strandad
som en säl. Och du, jag kommer ihåg, du sa det. Jag heter du som en säl där. Och jag kände mig som en säl. Jag kände mig som en avsvimmad säl.
Vi var ju där ihop.
Jag var ju så panikslagen.
Nej, men det minns jag.
Ja.
Att det var... Likaväl som det var det häftigaste jag har gjort att hoppa i där, så fick jag lite panik faktiskt när jag var på väg ner. För jag kände det, då liksom kom jag på att det är rätt långt ner här.
5000 meter.
Och vad kommer här underifrån om jag är otur?
Oh.
Men, och sen, ja, nej.
Men det var så vackert.
Det var häftigt.
De fick så fina bilder på det också.
Ja,
både
det var
underifrån
så
och, ja.
Ja.
Jag hoppas du har kvar de klippen från...
Ja, jag har lite några. Det var ju lite synd att vi inte kunde ta med bilder faktiskt under den resan.
Ja, jag köpte ju. Vi fick ju inte ha, ni som lyssnar och inte har sett programmet, men vi hade ju en kapten då som förbjöd oss att ha med våra mobiler. Och jag hade ju en plan på att jag skulle ta en massa bilder med mobilen. Ja. Det slutade med att jag köpte en kamera på Gran Canaria. Så jag blev så blåst på den där. Jag la säkert 3000 för mycket på den där jäkla kameran. Som jag aldrig använde sen efteråt. Det är min största förlustaffär, känns det som.
Ja. Nej, det blev ju ett annat läge där när vi inte fick ha... Men samtidigt, det var ju också rätt bra ändå.
Ja.
Men det enda jag kan känna att det är lite tråkigt är att vi som sagt inte har fler bilder.
Mm. Ja,
det för det kommer ju inte hända igen.
Nej. Och jag använde ju den där kameran. Jag lyckades inte. Jag filmade ju lite och tog bilder med den här kameran. Men jag lyckades aldrig få över dem till min telefon. Så jag har så mycket som jag inte kan använda. Det skulle jag kunna sätta någon på och hjälpa mig med. Men
okay.
Nu är det som det är. Men Victor tog väl rätt mycket?
Ja, det gjorde han
också. Ja, han fuskar ju med den där kameran. Jäkla, Victor Frisk. Gud vad det var härligt att träffa dig igen, Anna. Jag är jätteglad att du kom till min podd.
Och jag är så glad att jag får vara här.
Ja.
Så roligt.
Vad händer framåt nu då?
Nej, men det händer väl, ja. Men jag har ganska mycket olika projekt igång och sådär.
Ja, kul.
Ja, så det känns jättekul.
Du och sen... har ju dina simkläder, dina baddräkter.
Ja.
Och...
ja, så det känns roligt. Så nu kommer det barnbaddräkter till sommaren.
Oj, vad roligt.
Ja, så det känns jätteroligt.
Ja.
Och det, faktiskt, det är så roligt när man får vara lite mer galet. Så det känns jättekul. Och sen har jag ju som sagt börjat jobba med simhoppningen och utvecklingsarbete där. Som också jag känner att jag har jättemycket energi.
Mm.
Och jag vill gärna försöka bidra så mycket jag kan.
Mm.
Så det känns jättekul. Och sen så håller jag och Sandra på att skriva en bok.
Ja,
kul. Ja, jättekul.
Som kommer att handla om?
Nej, men just, ja, men faktiskt en del såna här saker som vi har pratat om idag. Och kopplat till mycket personlig utveckling och ledarskap och så som vi jobbar med.
Bra.
Så får vi se. Det är lite läskigt och spännande och väldigt lärorikt.
Väldigt.
Mm.
Det är också bra för dig att ha med när du är ute och föreläser sen. När man kan åka ut igen och föreläsa.
Ja.
Det är bra att du lyfter fram de här sakerna som du faktiskt har fått med dig i livet och sprider vidare.
Ja, men vad kul, tack. Ja, jag hoppas det. Och ja, men ja, det är ju roligt om man kan bidra till andra människor. Det är nog det som jag brinner allra mest för.
Mm.
Så där inte, ja, men om någon kan få med sig någonting, det är samma sak med träning och sådär. Om man kan bjuda på några övningar som ingen har liksom sådär, det kan vara svårt att hitta på själv om man inte har levt i den världen och träna mår alla bra av. Så ja, men lite, det är roligt tycker jag, om man kan bidra lite.
Så mycket, många olika spännande saker framåt. Ja, vad roligt. Grattis till allt och ta hand om dig nu. Hoppas ni hittar något himla bra hus i perfekt läge till alla inblandade.
Ja, tack.
Tack för att du kom hit, Anna.
Tack snälla för att jag fick komma.
Kram. Vad underbart härligt det var att få träffa Anna och sitta här i en poddstudio med henne efter vi har suttit på en båt mitt ute på Atlanten. Vi har setts någon gång efter det också på någon lunch när hon har varit i stan. Jag tycker hon är så klok och fin, Anna Lindberg. Och hon delade med sig av en hel del verktyg som jag hoppas att du som lyssnar också kan ta till dig. Det här med att vara trevlig mot människor man möter, att det ger lika mycket till en själv som till den man ger det. Jag hoppas att ni känner att ni fick till er mycket av det här samtalet som blev också väldigt personligt på ett visst plan där med vad det innebär att separera eller skilja sig eller vad det är nu man gör och med barn varannan vecka. Det är en tuff utmaning och jag kände mig lite tagen av det där samtalet med Anna och jag hoppas att ni fick till er någonting utav det. Ta hand om er där ute. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.